Då var det dags igen. Ska vi köra, Simon?
Det gör vi.
Du lyssnar på Vägen hem, en podd där vi, Heine
och Simon,
samtalar om församling, lärjungaskap och livet med Jesus.
Här delar vi våra tankar och funderingar om hur vi som Jesu lärjungar och kyrka på 2020-talet kan hitta vägen hem i en tid där riktningen ständigt ändras och möjligheterna aldrig tar slut.
Och du som lyssnare är med på resan Vägen hem. Välkommen till fjärde avsnittet av vår podd Vägen hem.
Yes. Vi vill börja med att tacka för all feedback som vi har fått, både muntligen och skriftligen via e-mail. Och du vet att du alltid kan höra av dig till oss antingen i kommentarsfältet till podden eller på e-mail vagenhempodd@gmail.com. Några av er har också hört av er med idén att vi ska ha gäster i våra samtal. Och till er kan jag glädjande meddela att det planerar vi verkligen. Vi hoppas på och ser fram emot att kunna intervjua och samtal med flera personer framöver här.
Ja, det ska verkligen bli kul att vi har tänkt på några gäster redan nu och vi får se hur det blir och när det blir av med det. Men det ska bli väldigt spännande. Men innan det så tänkte jag faktiskt att det skulle vara väldigt intressant, Simon, att höra lite mer om dig. Du är ju officer i Frälsningsarmén och jag vet att tidigare så har du jobbat som fotograf. Vill du berätta lite om din resa till att bli officer, men kanske allmänt också om din vandring med Gud?
Det kan jag försöka göra. Alltså jag vill börja med att säga att varken jag eller Heiner tycker att vi som personer är särskilt viktiga. Men det kanske är intressant om man lyssnar på den här podden att lära känna oss lite bättre i alla fall.
Mm.
Så jag delar gärna med mig av min resa och delar ur mitt liv. Det är ju sant som du säger, Heiner, att jag jobbar som officer idag. Och innan dess så var jag fotograf. Och någonstans längs vägen så har jag tippa över mot, eller alltid luta emot församling, tänker jag.
Mm.
När jag minns att när jag gick på gymnasiet och drömde om framtiden så yttrade jag orden att tänk vad häftigt det skulle få vara att jobba som fotograf och sen kanske på deltid också jobba i församling.
Mm.
Och under en period i mitt liv så var det verkligen så.
Ja, just det.
Jag kom ju till tro i 15-16 års åldern och hade förmånen att få hitta förebilder. Dels i ungdomsledaren som fanns i det ekumeniska kristna arbetet på Gotland just då, Viktor Paulsson. Och på många sätt så gav han mig, eller faciliterade liksom en passion för församlingen och vad den är och hur bilden av församlingen kan få vara liksom ett mål för ett kristet liv.
Just det. Vad var din församling, eller det var en ungdomsgrupp som du var med i då? Eller fanns det någon liksom församling omkring det?
Precis. Alltså den gemenskapen som byggdes upp under, liksom, vad ska man kalla det? Ja, under Viktors ledning och hans inspiration var ju ett antal små liksom, enheter. Husförsamlingar eller hemgrupper. Sådana här saker har ofta många namn.
Mm.
Och de var på många sätt kontroversiella på den här tiden för att det var ju ett ekumeniskt arbete och i grupperna så var det ungdomar från olika församlingar. Några hade ingen tydlig som församlingstillhörighet annat än i hemgruppen. Och ordet husförsamling var också lite skräckinjagande för många av pastorerna. Så här att,
ja, man tappar kontrollen.
Precis, man förlorar kontrollen över de här små enheterna, var man rädd för i alla fall.
Ja.
Jag tror inte att det någonsin var ett problem. Och i vårat fall så var det fantastiskt att som unga liksom, människor och för min del ganska nyfrälst få ett sammanhang med människor i samma ålder där man får växa tillsammans.
Mm. Och kanske också testa lite, alltså testa ledarskap,
ja.
Testa vad betyder det här egentligen att följa Jesus?
Alltså jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här liksom, till människor som när man pratar om ledarskap.
Ja.
Att det modet som mina ledare hade att ge mig ansvar för en sån här husförsamling efter vart kristen är kanske ett år. Det målet vet inte jag om jag idag besitter faktiskt, att ge någon annan.
Mm.
Men samtidigt tänker jag att det är min både vilja och skyldighet att på något sätt ge den, liksom, det förtroendet vidare till unga ledare i min närhet idag.
Just det.
Den här perioden var så häftig och så utvecklande i mitt liv.
Mm.
Jag kan fortfarande med glädje minnas de här kvällarna på Fidegatan 12 i Visby. Där vi samlades och vi läste Bibeln och vi bad och vi sjöng tillsammans. Förmodligen var inte allt rätt teologiskt. Men jag tror att,
säkert inte.
Säkert inte. Det är det enda vi kan vara övertygade om. Att allt var inte rätt teologiskt. Och det kan ha varit liksom en timme innan hemgruppen började så slog jag upp Bibeln. Ja, men vad ska vi läsa ikväll då? Ja, men det här är Guds rustning. Det låter häftigt. Den tar vi. Och det var lite på det sättet. Men alltså, anden gjorde någonting i den här gemenskapen. Vi fick be för varandra och profetera, komma med kunskapens ord.
Just det.
Och det var väldigt utvecklande.
Ja, vad härligt. Alltså, roligt. Jag känner mig verkligen igen i din berättelse också.
Ja, vad häftigt. Vad häftigt.
Ja, för att det också var en sån där tonårstid, uppväxten, liksom, där man fick komma in i något. Och jag tycker det är ju verkligen ett privileg när man får det här förtroendekapitalet från andra, från ledare.
Mm.
Men hur kände du att du liksom kom vidare i det? Hur fortsatte den resan för dig?
Ja, alltså, om man på ett sätt kan säga att jag fick en ärve eller fick ta till mig en passion via Viktor i det här sammanhanget. Så vidare utvecklingen så kan man säga att en annan förebild gav mig verktygen att fortsätta arbeta med det här. Och det är Kjell Karlsson som också jobbar i Frälsningsarmén.
Mm, just det.
Som då var kårledare i Visby. För efter gymnasiet så gick jag ett teamår kallades det. Man läser Bibeln och praktiserar som ungdomsledare. Och då fick jag bland annat ansvar för det här hemgruppsarbetet med ungdomar i Visby. Okay. Och var med och administrera och träna ledare och så här. Året därpå efter den här bibelskolan så blev jag anställd i församlingen och fick handleda nästa års team. Det var faktiskt två team året därpå. Så det var, lite, det var en stor utmaning.
Ja.
Det var bland det svåraste jag har gjort. Och på den tiden definitivt det svåraste jag har gjort, eller jag hade gjort fram tills dess.
Ja, och säkert också när man hade precis gått ett teamår själv och sen ska man ta ansvar för dem som kommer efteråt. Men då blev du del av Frälsningsarmén under den tiden, eller? För innan det så var det ju den här ekumeniska ungdomsgruppen
precis.
Med olika kyrkor. Och sen blev det mer specifikt inom Frälsningsarmén.
Mm. Alltså jag blev ju medlem i församlingen på kåren där i Visby. Och det var liksom, det skedde ganska naturligt. Det var ju ett sammanhang där jag kände mig hemma.
Mm.
Där jag praktiserade och verkade. Där jag kände människor. Och ja, det var min församling. Och sen att hitta en kyrka som heter Frälsningsarmén och där man får kalla sig som, man får kalla sig soldat. Det tyckte jag både på den tiden och faktiskt fortfarande är väldigt häftigt.
Just det.
Så det tilltalade mig som person väldigt mycket.
Ja.
Den som känner mig och har känt mig länge kanske skrattar lite just nu. För jag har alltid varit lite av en sån här militärvurmare på många sätt.
Just det, så när du fick en uniform så var det liksom, yes, this is it.
Ja, jo, eller? Alltså uniformen fick jag faktiskt inte förrän säkert 12 år senare.
Okej.
Okay. Uniformen fanns kanske mer på insidan, kan just jag tänka mig.
Mm. Men vad var det som, förutom det här militäriska språket, vad var det som tilltalade dig som person just kanske på kåren i Visby då?
Alltså kåren i Visby då och säkert fortfarande, men jag känner inte riktigt till hur kulturen är, var ju väldigt att ge ledare utmaningar, ansvar. Och Kjell som på den tiden var min kårledare och min handledare och fortfarande är en mentor i mitt liv gav mig personligen utrymme att få testa på nya saker och utmanas. Och någonting som fanns där och som jag tror också är i Frälsningsarméns DNA, det är ju att vara liksom ganska lätt föränderlig. Att vad fungerar, då gör vi det. Vad fungerar inte, ja men då släpper vi det och så satsar vi på det här istället.
Mm.
Och hela den mentaliteten att alltid vara på språng, det är någonting som verkligen tilltalar mig och som jag också tror behöver finnas i stor del av det som vi tänker oss är den världsvida kyrkan och Guds rike i den här världen.
Mm.
Att göra det som fungerar, det som når människor, det som bygger upp. Om någonting tappar sin kraft eller tappar sitt värde, att inte se ett självändamål i metoderna utan hela tiden titta på Jesus. Var rör sig Jesus just nu? Vad vill Gud? Vad händer i samhället? För när man läser Bibeln så tänker jag att Jesus han är alltid på väg någonstans. Det är tydligt i alla evangelierna, kanske särskilt i Markus evangeliet. Så det händer ju någonting hela tiden. Och väldigt ofta så står det att så gick han ner för berget. Och då möter han alltid människor. Han kanske helar eller driver ut en ande eller talar skarpt till sina lärjungar om något visst ämne.
Just det, det är alltid något som händer. Det finns alltid rörelse i Jesu liv. Och på precis. Samma sätt, vi som är på vägen med Jesus upplever också det. Att det finns utmaningar, det kommer nya saker. Var det något specifikt i Frälsningsarmén som du kände, ja men det här är kanske lite annorlunda än andra församlingar, eller det här uppdraget kan jag identifiera mig med?
Ja, alltså på den tiden så visste jag ju inte jättemycket om andra församlingar. Jag är uppvuxen, eller min familj är ju med i EFS och stor del av min släkt finns med i svensk kyrklighet eller i EFS. Så jag kände ju till liksom allt ifrån att gå på söndagsgudstjänst och alla de här bitarna. Men det blev ju aldrig någonting som jag, även om jag var där, kände att det var mitt. Mm. Att få delta och leda eller att bidra till, mer än att vara en del av det. Liksom.
Just det.
Och det upptäckte jag ju först i Frälsningsarmén, men jag tror inte att det är någonting unikt. Nej. Utan det har ju mycket med timing att göra, tänker jag.
Ja, kanske med den personliga resan också.
Ja.
Alltså för vissa är det ju säkert tvärtom också med den här resan. Att man kommer in i ett annat samfund och hittar hem där.
Ja.
Men väldigt roligt att det för dig blev just Frälsningsarmén.
Precis, för jag menar, hade jag under den här perioden gått en teamutbildning genom ett annat samfund, så är möjligheten stor att man hade fastnat där istället.
Ja, precis. Men sen blev du ju kvar i Frälsningsarmén på något sätt. Du började jobba som fotograf någon gång efter den här tiden på Gotland.
Ja, men precis.
Hur gick det till?
Alltså redan i Visby så startade jag mitt företag som fotograf. Jag snackar mig till ett sommarvik på Gotlands Allehanda.
All right.
Där sen figurerar liksom från och till både på somrar och andra tider på året i kanske de fem kommande åren.
Okay. Hur gammal var du nu då när du jobbade och hade eget företag? Eller?
Jag tror att jag var 19-20 och sådär.
Oj, häftigt.
Ja. Man tar studenten när man är 19, va? Jag sen måste ha varit 20.
All right.
Och det var lite roligt för att jag... Jag ringde, jag kommer ihåg det här ganska väl. Jag ville ju få jobb på Gotlands Allehanda. Och ringde till chefredaktören och i stort sett sa, hej, jag heter Simon. Finns det något jobb till mig?
Det låter lite som The American Dream. Alltså någon som,
precis, i Visby.
Någon som kommer liksom och bara, kan jag få ett enkelt jobb och sen blir man vd för ett stort företag.
Precis. Jag blev inte vd, kanske, men inte jag blev fotograf åtminstone.
Yes.
Men det var lite häftigt för att även där så fick jag, ja men kom hit så får vi se, sa den här chefredaktören då.
Okay.
Och jag fick göra några testuppdrag, liksom, jobba liksom gratis ett par veckor. Och de var nöjda med det som jag presenterade.
Mm.
Sen började det med ett sommarvik och där kan man väl säga att min skjuts in i fotografyrket verkligen tog fart.
Mm. Alltså. All right. Och sen därifrån fortsatte det att du kom till fastlandet någon gång efter det.
Det stora fastlandet.
Det stora fastlandet.
det är häftigt. Alltså, en liten parentes i den här resan till fastlandet var ju att jag åkte till ett annat fastland. Jag åkte till USA och jobbade som fotografassistent i New York i några månader.
Oh, wow.
Och där lärde jag mig otroligt mycket. Jag... kände ingen där, utan jag gjorde lite som Gotlands Allehanda-varianten. Hej, jag heter Simon. Finns det något jobb till mig?
Och det funkade?
Det funkade faktiskt. Ja. Och det var jättehäftigt. Men det var också väldigt, väldigt tufft. Jag minns att de första två veckorna så vaknade jag ofta på morgonen och grät.
Mm.
Alltså, jag trodde, bara en sak som språket. Mm. Jag trodde att jag var bra på engelska. Men jag fattade inte vad de sa.
Okay.
Och det tog ett tag att liksom komma in i dialekt och slang och kultur.
Just det.
Och det, som var ganska smärtsamt. Ja. Jag trodde ju också att jag skulle bli kvar där mycket längre än vad jag blev.
Mm.
Jag ägde ju inte mycket, men jag hade sålt ändå vad jag ägde. Liksom. Dator och kamera och högtalare, vad det nu kan ha varit. Och begav mig över Atlanten. Jag minns att min pappa köpte min bil av mig. som jag hade fått av han.
Underbart.
För att jag skulle ha lite pengar när jag kom dit liksom. Väldigt, väldigt, väldigt snällt.
Okej, okay. Men så kom du tillbaka och så jobbade du som fotograf i några år. Du läste på folkhögskola, du gifte dig under tiden också.
Precis.
Och så bodde du och din fru, ni bor fortfarande här i Stockholm.
Ja.
Och här var du med i Frälsningsarmén också,
eller hur? Det blev naturligt att söka sig till Frälsningsarmén även här i Stockholm. För jag hade lite, fanns en, sen tidigare en liten relation till Frälsningsarmén här på Södermalm och till kår 393, dit jag började gå också.
Just det.
Och jag fuskade lite grann här under en period som ungdomsledare eller som ungdomspastor. Och samkörde det samtidigt som jag hade min studie uppe på Erstagatan här på Söder också.
Det var ju en perfekt kombo att ha det så nära intill då.
Ja, ja. Verkligen.
Okej, okay, men upplevde du då under den tiden att det var att du kunde kombinera de här två olika bitarna, eller fanns det någon längtan att göra mer fotografi eller göra mer församlingstjänst? Hur utvecklades det?
Ja, alltså den här drömmen som jag hade redan på gymnasiet att få liksom dela upp livet, tänk på jobb i församling och samtidigt jobba som fotograf eller tjäna i församling i alla fall på något sätt. Det blev ju, helt plötsligt så fann jag mig själv i situationen att livet såg ut så.
Mm.
Jag hade en liten anställning som ungdomspastor i församlingen och jag arbetade mestadels, åtminstone liksom förvärvsmässigt då, som fotograf. Samtidigt så är jag en person och har nog alltid varit en individ som vill göra saker fullt ut, antingen eller.
Mm.
Och då att antingen helt slukas upp av företagandet och fotografyrket var ju ett alternativ. Och det andra var ju att luta sig ännu längre in i församlingsliv, församlingsarbete. Och jag har nog sen barnsben ofta haft olika former av ledarroller eller sådär. Mm. Så pastorsämbetet har ju alltid varit, finns någonstans i bakhuvudet.
Mm.
Men sagt som många har gjort att men officer kommer jag nog aldrig att bli. Men nu sitter man här som officer. Och någonstans så var det en realisation att jag insåg att jag tyckte väldigt mycket om förvaltningsarmén. Alltså jag tyckte att så här borde det se ut, så här borde man göra.
Mm.
Varför är det inte så här?
Mm. Ja. Just det, jag kommer faktiskt ihåg. För alltså, jag flyttade till Stockholm från Tyskland då, tillsammans med min fru för 4 år sedan.
Mm.
Och jag tror att första gången vi träffades och åt sushi tillsammans, då berättade du lite om ditt liv och liksom just den här processen med att du tyckte väldigt mycket. Och jag tror att du använde en bild av att du står vid sidan om en fotbollsmatch typ.
Just
och du tyckte liksom, men kör, vad gör ni? Ni gör fel hela tiden.
Precis.
Men att du kände liksom en kallelse till att ja, men om du har så mycket åsikter, gå på fältet och liksom ta ansvar själv. Är lite så det
blev? Exakt så. Mm. Exakt så. Att då, att, precis som i den här bilden av fotbollsplanen och avbytarbänken eller vad det nu är, att ropa in att istället säga att hörni, jag kan vara med.
Mm.
Det kändes som det rakryggade att göra, och samtidigt faktiskt tror jag att Gud kallar mig in i ledarskap i sin församling.
Just det.
Och i det här fallet i Frälsningsarmén.
Ja, och kanske något som redan det som du beskrev om din uppväxt och tonårsåren när du fick lite ledarskapsuppdrag och ansvar och sådär som växte och som fanns i dig och som blev större och liksom man kunde inte förneka det längre kanske. Så kan det ju vara ibland att man känner att ja, men det finns i mig och nu får jag ta det här på allvar på något sätt. Men sen tänker jag på själva uppgiften som du har nu som officer i Frälsningsarmén. Vad är det som du trivs med eller vad motiverar det? Vad brinner du för i det som du har landat i nu?
Just det. Alltså kårledarskapet, alltså att ha en tjänst som församlingsledare, det är ju någonting som är otroligt stort, men som också är, åtminstone jag då som har valt att bli officer, som jag tycker är väldigt roligt.
Mm.
Alltså man får träffa människor, man får göra det man tror och tycker är viktigt, allt från att förkunna till att se till att det administrativa systemen fungerar. Och även om det inte är jätteroligt att sitta med räkningar och liknande, så är det en tjänst man får göra för att församlingen ska kunna ha ett gemensamt liv och fungera så bra som möjligt. Och där kommer verkligen drömmen om församlingen in. den här platsen på jorden som Gud har instiftat som sitt rike i den här tiden innan han fullt ska komma med sitt rike helt enkelt.
Mm.
Och det känns som en stor ynnest att få vara med och bidra till det.
Vad tycker du är utmaningar för dig och sen kanske också en vision för framtiden? Vad skulle du vilja se i din lokala församling där du är just nu eller i framtida tjänst?
Det är ju inga små frågor och det är väldigt aktuella frågor kan man ju säga.
Mm.
Församlingen behöver ha en roll som Guds plats på vår jord i den här tiden. Och då menar jag inte plats som adress nödvändigtvis eller hus.
Mm.
Utan att gemenskapen som byggs på den här platsen för att återspegla den gemenskapen som Gud vill att vi ska ha med han själv.
Mm.
En plats där försoning, där allt det här liksom blir förkroppsligat. Och det som jag tycker är så häftigt med kristen tro och med Jesus, för han är ju Gud som ibland är svår att ta på, som blev liksom fysisk, blev kött, står det i Johannes evangeliet.
Just det.
Och bodde så att han till och med tältade
mitt
ibland oss. Han tog plats. Och där tror jag att församlingen har en jätteviktig roll att ta plats i samhället. Att vara någonting som man kan ta på, som man kan komma till och vara en del av. Och som man kan få hjälp av för den som är behövande. Och det behöver ju vår församling vara.
Mm.
Oavsett coronakris, oavsett ekonomi eller hur struktur ser ut.
Mm.
Allt det där, det är ju bara administration.
Ja,
det är ju inget viktigt. Precis. Utan målet är ju att vara Guds rike på den här jorden.
Mm. Och det är väldigt intressant för nu blir det väldigt mycket församling och Guds rike här på jorden. Härligt. Jag tänker, det kanske finns några lyssnare också som har sett Frälsningsarméns logga och vet liksom att det finns ett socialt arbete. Frälsningsarmén hjälper utsatta människor. Hur går det ihop med församlingsarbetet? Hur upplever du det?
Just det. Alltså församling är ju inte bara att sitta i en ring eller en bänkrad och sjunga härliga varma sånger tillsammans. Även om det är trevligt att göra det.
Mm.
Alltså jag tror ju att församlingen behöver återspegla Guds vilja för den här jorden. Och Guds vilja är ju inte att människor ska lida nöd.
Mm.
Utan han vill ju vara lösningen på det. Och där behöver församlingen, ingen individ eller församling kan ju täcka alla behov såklart. Men man behöver vara en del av den lösningen. Så den familjen som har det tufft, det kan vara allt från att äktenskapet knakar till att det finns psykosociala problem, missbruksproblem. Där tänker jag att församlingen har en roll att kunna finnas till hjälp.
Mm.
Att hjälpa människor ut ur beroenden, ut ur missförhållanden. Allt, och där tänker jag att hela spektrat gäller där. Allt från hemlöshet till depression.
Just det. Och det är kanske den definitionen som du gav för en stund sedan om församling som Guds plats på jorden.
Mm.
Skulle man kunna säga, ja men Guds plats, där finns det ingen depression. Eller där finns det ingen nöd på det sättet. Men alla våra behov är möttad eller mötas av Gud.
Ja. Och när man då säger det här så måste man samtidigt vara ärlig med och säga att i en församling, så eller rätt sagt, en församling är ju en samling människor.
Mm.
Och där det finns en samling människor, vare sig det är en kyrka eller inte, så finns det ju alltid en mängd brustenhet.
Precis, ja.
Det finns relationer som har gått i kras. Det finns människor som är taskiga.
Ja. Och det finns plats för människor som lever i depression också.
Ja.
För att komma dit och sen hitta en plats där de kan vara, där de finner helande och upprättelse.
Ja, alltså det finns ju en elak nidbild av kyrka och församling. Av att det är en grupp människor som tror de är perfekta. Och sen vill de göra alla människor också perfekta.
Mm.
Men det är inte det handlar om.
Ja.
Utan någonstans så handlar det om att en grupp människor som har insett att vi behöver Gud.
Mm.
Mitt liv blir bättre.
Mm.
Jag vill att fler ska få uppleva det här. Och om vi intar det förhållningssättet, då tror jag att vi kan hitta fram till en ödmjuk kyrka som både lever ärligt med sig själv och är ärlig med alla som ser på kyrkan och får ta del i det som kyrkan gör.
Mm. Precis. Och när vi tänker på Paulus i Nya Testamentet, när han skriver till olika församlingar som väldigt uppenbarligen har brister och det händer liksom märkliga saker, så tilltalar han dem ändå som de heliga i just den här det. Staden. Och det är väldigt häftigt att kanske tänka på just det, att även i vår brustenhet som människor så kallar Gud oss för de som tillhör honom, de heliga.
Och det tror jag att Gud fortfarande gör. Att han kallar människor i sin brustenhet, trots sin brustenhet.
Så bra. Yes, Gud kallar oss, även fast vi är brustna som människor, in i gemenskap med honom, in i hans församling också.
Mm. Och där tror jag att Gud leder oss in till ett nytt liv. Ett liv som jag är väldigt glad att jag började gå i nu för snart 18 år sedan.
Du har lyssnat på Vägen hem, en podcast om lärjungaskap och församling. Du får jättegärna höra av dig med frågor eller tankar till adressen vagenhempod@gmail.com. Allt gott till dig och Guds välsignelse.